Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Vi har lyssnat till predikotexten som jag har valt från Gamla testamentets text, Jesaja 42, 5-8. Men texten är kort och jag ska läsa den på nytt. Så säger Gud, Herren som har skapat himlen och spänt ut den, han som har brett ut jorden med allt som växer där, han som har gett liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen, jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folken, för att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker. Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan. Eller mitt lov åt avguda bilder. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. De 9 första verserna av Jesaja 42 talar om Herrens tjänare. Och man har funderat en hel del på vem den Herrens tjänare är. Det finns tankar om att det skulle vara folket i Israel. För i vers 8 så kallas Israel för tjänare. Du Jakob, som jag har utvalt, du ättling till Abraham, min vän. Är det alltså över folket Israel, nationen Israel, som det sägs här att Gud har sänt sin ande? Är det nationen Israel som ska utbreda rätten bland hedna folken, som det står i första versen i kapitlet? Svaret på det här måste bli nej. Vi vet av många andra ställen, både hos Jesaja och i övrigt i Bibeln, att det handlar om Messias, Kristus, Jesus, Herren. För han är samtidigt också Jakob, han är ju den ättling som skulle komma genom Jakob, Israel, för att frälsa sitt folk. Det var över honom som fadern uttalade sina ord när han blev döpt vid Jordanfloden. Den är min älskade son. Hör honom. Det var om honom som Jesaja sa några kapitel längre fram. Det kapitel som vi har som ett centralt kapitel på långfredagen, Jesaja 53. Han skulle bli genomborrad för våra brott, slagen för våra missgärningar. Straffet skulle läggas på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Han skulle bli lammet som skulle bäras vår skuld. Han skulle dö för vår synd. Han skulle räknas bland förbrytare för att vi skulle få frid och bli helade genom hans sår. Det är han, Herrens tjänare, som vi har för ögonen också idag. Det är han som leder kampen, det som dagens tema handlar om, den kämpande tron. Istället för att vi ska fundera över hur vi ska kämpa, så ska vi se på hur han kämpade. Han kämpade den bittra kampen för oss. Och det är han som också vill ge oss kraften och frimodigheten att kämpa vår strid. Vi ska ta fram 3 grundläggande saker från den här texten som ger, som visar hur Herren alenas ska få äran. Vem är det som tillhör äran? Herren alena. Den första satsen som jag har präglat är: Herren alena ska äras, för han har skapat allt. Så börjar ju vår text. Herren som har skapat himlen och spänt ut den, han som har brett ut jorden med allt som växer där, han som har gett liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. Skaparen. Och vi kan påminna oss om hur första trosartikeln börjar. Jag är Herren, din Gud. Jag är Herren, den allsmäktige. Jag förlåt mig, första trosartikeln börjar inte så utan första budet. Första trosartikeln börjar ju. Jag tror på Gud, Fader, allsmäktig. Himlens och jordens skapare. Det här är vår första trosartikeln. På den hänger också de andra. Förnekar vi Gud som vår skapare är grunden borta för vår tro. Också för vår tro på Jesus Kristus och på den helige ande. I Romarbrevets första kapitel beskriver Paulus den stora förvillelsen, ogudaktigheten på jorden. Och han börjar med att hänvisa till skapelsen. Att det som Gud har gjort i sin natur, i sin skapelse, det är uppenbart för oss alla. Det kan ingen förneka om man öppnar ögonen och ser på det. Det är en grundsynd att inte ge Gud äran för att ha skapat allt genom sitt ord. Gud beskriver sig själv just genom hänvisningen till sitt skaparverk. Herren som har skapat himlen och jorden. På den här punkten utkämpas en väldig strid i våra dagar. Den utkämpas i skolorna, den utkämpas i våra medier. Det här utlyser den ateistiska tron som det enda riktiga. Det som en modern och tänkande människa ska omfatta. Och den kampen utkämpar också många troende kristna som blir anfallna av förnuftets röst. Har Gud verkligen sagt? Vi har ett vapen att möta frestelsen att tvivla på Guds makt och verksamhet i sin skapelse. Vi har ordet. Ordet är vapnet. Paulus skriver i 2 Korintierbrevet 10. Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Visst sker det strider också med kötsliga vapen, med fysiska vapen. Det ser vi ju verkligen i världen idag. Men det som vi nu tänker på är den andliga striden. Den sker inte med kötsliga vapen. För att Guds ord är mäktigt sätter djävulen in sina attacker på det andliga vapnet som Gud har gett oss. Han undergräver förtroendet för Guds ord. Han vill få oss att tvivla. Han vill få oss att glömma det. Han vill få oss att förakta det. För om han får oss att gå bort från Guds ord, så är fältet öppet att föra bort oss i segertåg. Då får djävulen äran. Men det är inte djävulen som ska äras. Det är Gud. Det är Herren som tillkommer ära. Han ger inte sin ära åt någon annan, stod det i vår text. Därför ska vi lyssna när han talar. Den andra satsen som jag vill ställa fram idag, det är: Herren ska äras, för han vill omvända oss från mörker till ljus. Mörkret har sänkt sig över vår värld. Idag upplever vi en besinningslös ondska i det krig som utkämpas i Ukraina, inte långt från vårt land. Oskyldiga civila skjuts ihjäl när de försöker fly från sina skyddsrum. De har tillbringat kanske en vecka, kanske mer i fruktansvärda förhållanden. Och längtar efter frihet och så blir de beskjutna. Det är en sån fruktansvärd ondska som vi har svårt att tänka oss det här. Verkligen mörker. Mörkret i högsta potens. Men vi ska komma ihåg, det är inte bara där ondskan finns. För samma ondska finns också i mycket mer förädlade förhållanden. Den finns också i vårt eget land. Vi kan bara ta som exempel. När den draperas i kärlek på ett sätt som Gud inte har föreskrivit. När man för att få sina egna lustar tillfredsställda lever ut sin sexualitet och följden tar man bort. Man tar bort de oskyldiga barnen redan i moderlivet. Är det inte det också ett verkligt mörker? Det här sker med tillstånd från landets ledare, lagstiftare. Majoriteten av dem, kan vi väl säga, i rättvisans namn, som har stiftat lagarna för oss. Då vi idag förfasar oss över människors hårdhet i kriget, då är det skäl att tänka på att vårt eget land har övergett Guds ord som norm för lagstiftning och rättsväsende. När man till och med drar inför rätta dem som bekänner Bibelns ord om äktenskapet. Det här gör man för att man inte ärar Gud och hans ord, utan låter det förmörkade förnuftet förmörka den naturliga kunskapen om Gud. Och vi ska inte bara anklaga vårt rättsväsende eller våra ledare. Ondskan finns närmare än så. Den finns i vårt eget hjärta. I samma sammanhang där aposteln Paulus dömer dem som tar ifrån Gud hans ära som skapare, dömer han också svek, illvilja, skvaller och förtal, skrävel och skryt, olydnad mot föräldrarna och kärlekslöshet. Och till dem som menar att det här gäller andra, det gäller inte mig, säger Paulus: när du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Vi är alla under domen, eftersom vi alla har ett sådant förmörkat sinnelag. Men nu kommer Gud till oss. Han har inte övergett oss och utlämnat oss åt mörkrets makter. Nu talar han om sin tjänare för oss. Sin tjänare som ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fångenskapet, ur fängelset. Ur fångenskapen dem som sitter i mörker. Han talar om sin egen son som gått in i det värsta tänkbara mörker och tagit emot de onda makterna och deras mest fruktansvärda påhitt för att pina människor, för att rädda oss undan helvetets mörker och fasor. Honom ska vi lyssna till. Och när vi har fått se ljuset, när vi har fått lära känna honom, ska vi låta det ljuset lysa upp i mörkret ibland oss, runt omkring, så att de som är fångade av ondskans mörker får se ljuset. Idag är det en särskild tid när Herren besöker oss. Idag är många särskilt mottagliga. Mycken oro finns runt omkring oss. Många frågar varför det här måste ske. De frågar också om vårt folk ska bli föremål för samma ondska som vi nu ser i Ukraina. Då ska vi inte svara att det inte finns någon orsak att vara rädd. Att vi inte ska bry oss. Vi ska inte låtsas som om allt ska bli bättre. För Bibeln lovar oss inte att vår tid på jorden ska bli bättre. Tvärtom. Vår Herre och Mästare har talat klarspråk. Han säger att det i de sista tiderna ska bli en stor nöd. Han säger att det ska bli så svårt att det till och med finns risk att de utvalda går förlorade. De som hör honom i tron. De står i fara att bli bortförda, förförda och komma bort från tron. Men vi har ett annat budskap som står fast. Att Herrens löften till de sina inte ska svika. I det ingår också att den som hör Herren till får leva i förvissning om att Herren är med och tar hand om oss. Och inte ska tillåta att vi förs bort när vi förblir hos honom. Vi vet att om himmel och jord går under så ska Herrens ord inte gå under. Låt mig få sammanfatta det här i några av hans underbara löften. Som vi får ta till oss. Just du och jag. I Johannes 10. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som har gett mig dem är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Och det andra är i Johannes 5. Jesus säger, jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Och i Lukas 12. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparmynt. Och inte en enda av dem är glömd inför Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Tänk vilka löftesord. När de kristna runt om Paulus och när han själv fördes inför bödlarna, så var de glada. De fröjdades över att få lida för Kristi namns skull. För de hade de här samma orden som de förtröstade på. Och de orden fyllde dem med glädje. Trots att de såg sådant lidande. Men har vi rätt att ta till oss av dem? Kan vi gå ut till människor och säga att det här gäller dem? Där ska vi åter en gång se på honom som kämpat för att ge oss den rätten. För vem var det som Jesus dog på korset för? Jo, för världen. Johannes skriver i sitt första brev. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Det är det här vi ska berätta om. Och när vi berättar om vad Bibeln säger om Jesus, och människor ser hur han har kämpat i ångest och blod, för att de ska bli fria från ångest och inte ska gå förlorade för evigt, då ska Guds ande öppna blindas ögon och föra fångar ut ur fängelset. Ur fångenskapen, dem som sitter i mörker. Då ska de se att det fruktansvärda onda som drabbade Jesus är det som ger dem frid. Så att var och en som tror på Jesus har frid i honom. Och den tredje satsen som jag vill ställa fram idag. Herren ska äras för att han beskyddar oss i sin allmakt. Han säger ju, jag Herren har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig. Vi har ju redan varit inne på det här. Med några ord ännu. Vi upplever det paradoxalt att tala om beskydd när vi ser i nyheterna hur Ryssland bombar barnsjukhus i Ukraina. Hur kan Gud tillåta sån ondska? Är det verkligen så att en sådan överhet har sin makt från Gud? Skulle inte Gud vara rättfärdig? Jesaja levde i en tid när sådana frågor var särskilt aktuella. Under hans verksamhet för 2700 år sedan hotades judarna av en hänsynslös och barbarisk makt i nordost, Assyrien. År 725 före Kristus belägrades Samaria, huvudstad i Nordriket, det som kallades Israel efter att riket delades ett par hundra år före. Belägraren var Shalmaneser den femte. Och 3 år senare, år 722 före Kristus, erövrade hans bror Sargon den andra staden och förde bort 27.920 människor till okända öden. Vi läser förklaringen till det här i andra kungaboken 17. Detta hände därför att Israels barn hade syndat mot Herren sin Gud, som hade fört dem upp ur Egyptens land, undan faraos, den egyptiska kungens hand. De hade tillbett andra gudar. De hade gjort det som var ont och därigenom väckt Herrens vrede. Drygt 20 år senare, år 701 före Kristus, kom Assyriens dåvarande kung Sanherib och belägrade Jerusalem. Om det berättar Jesaja i kapitlen 36 och 37. Då regerade den gudfruktige kungen Hiskia i Jerusalem. Då han tog emot budet och hotelserna från assyrierna, där de krävde full underkastelse, så gick han till templet. Så la han fram brevet, hotelsebrevet inför Gud, och så bad han till Gud. Jesaja fick i uppdrag av Herren att säga till Hiskia att fienden inte skulle komma in i staden. Sedan berättas att Herrens ängel slog 185 000 man i assyriernas läger, och de drog iväg. Staden räddades genom Guds ingripande. Många av oss har säkert läst den bön som Finlands president Kyösti Kallio sände ut under vinterkriget på självständighetsdagen 1939. Han höll ett radiotal. Han visste att räddningen fanns hos Gud. Och Gud hörde hans och folkets böner och gjorde underbara ingripanden så att Finlands frihet bevarades till största delen. De flesta har ändå sagt att det var finländarnas hjältemod som gjorde det. Till det kan vi bara säga: det var det inte. För Herren säger: jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan. Det ska vi komma ihåg idag. Det är Herren som ska ha ära. Också idag gäller samma sak som på Jesajas tid och under vinterkriget. Vårt lands ledning försöker tänka ut vad som är bäst för vårt land. Var kan vi hämta säkerhetsgarantier? Vad har vi för hopp i denna tid som är så präglad av synd och upproriskhet mot Gud? Nu som alltid förr finns det bara en verklig garanti, och den finns i Guds hand. Att lyssna till hans ord, det behöver vi göra var och en. När vi vänder oss till honom i omvändelse och bön och lägger vårt liv i hans händer, då har vi trygghet. Vi vet av Jesu egna ord att vi står inför svåra tider. Vi ska inte som kristna bli befriade från den sista tidens ondska, men vi ska föras igenom den vid Herrens händer. Det sägs att man idag ber Psaltaren 31 i Ukrainas skyddsrum och källare. Den bönen ger Gud äran, så som David gav Gud äran när han flydde undan sina fiender och blev skonad. Låt oss till sist be den bönen. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Låt mig aldrig behöva skämmas. Rädda mig i din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig, skynda till min räddning. Var min fasta klippa, en borg till min frälsning, för du är min klippa och min borg. Du ska leda och föra mig för ditt namns skull. Jag hör vad många viskar, skräck från alla håll. De gaddar ihop sig mot mig, smider planer för att ta mitt liv. Men jag litar på dig, Herre. Jag säger: du är min Gud. Min tid är i dina händer. Ja, Herre, förbarma dig över vårt land och folk. Förbarma dig över Rysslands folk och led deras president till besinning av sitt ansvar. Förbarma dig över Ukrainas folk. Förbarma dig över världens ledare som du har gett makt att leda folkens öden och ge dem förstånd och vishet att göra det rätta. Förbarma dig över mig, syndare, och visa mig din väg. I Jesu namn. Amen.